Inter ska spel mot Genoa med Teenage Mutant Ninja Turtles reklam på tröjorna. Vad säger du om det?
Man tänker ju på vår yngre bror Filip som i unga år var besatt av Ninja Turtles. Förutom att han hejar på Liverpool så hejar han ju också ganska starkt på Inter. Främst tack vare att Samuel Eto'o spelar där, så är ju för honom en perfekt match.
Paul Pogba fick avstängning på 4 år på grund av dopning. Vad säger man nu då?
Ja, inte kan det ju betyda något annat än att karriären är över inte. Det är ju ett av de mest spektakulärt dåliga och misslyckade ödena på en fotbollskarriär som skulle kunna bli så mycket bättre.
Och har du någon favoritcitat från fotbollsvärlden?
Det har man nog säkert, ja. Men vad skulle det vara? Finns ju nog mycket Zlatan och säkert hur många som helst. Ja, det finns väl nog alla möjliga bra citat, men vad skulle vara favorit? Uppenbarligen har jag kanske inte någon favorit, eller? Är det här Gattuso's sometimes maybe good, sometimes maybe shit? Jag vet inte, jag känner starkt för det citatet och tänker här ganska ofta. I mitt eget huvud i vardagliga situationer, så jag säger väl här då. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt, ett vanligt avsnitt den här gången efter att ha varit bort förra veckan, eller du var bort på resa till Thailand, så vi kavlar ut ett färdiginspelat quizavsnitt i brist på annat, där jag hade lite kämpigt, men ja, som sagt, du var bort förra veckan i Thailand av alla ställen. Du sa nu här då vi skulle börja fundera på vad vi skulle spela in och sådär, att du nu inte har så jättemycket följt med och sådär annat än nu Liverpool har spelat och vunnit titlar och förstås sådana grejer, men så det överlag har du inte så bra koll, säger du, på vad som har hänt i fotbollsvärlden och i Finland och så vidare. Men du har i alla fall träffat fotbollsprofiler, eller en fotbollsprofil där, och det är ju på ett flygfält igen du har varit och träffat honom. Det är nog sjukt, måste jag säga faktiskt, hur du alltid som råkar träffa kändisar eller fotbollskändisar på flygfält. Det kan ju inte vara många som har samma statistik som du med att träffa sådana stjärnor på just flygfält.
Ja, nu har man väl haft lite tur genom åren, men den jag träffade den här gången var ju Sveriges mest landslagsspelare någonsin på här sidan, Anders Svensson. 148 landskamper. Elfsborg och Southampton förknippat med klubblagsmässigt, men mest matcher av alla i svenska landslaget.
Ja, och säkert för de flesta mest förknippad med den frisparken mot Argentina i VM 2002 som tog Sverige ur dödens grupp. Jag måste bara trycka in Ande Frisparken på YouTube här för att kolpa han ännu en gång. Man har ju sittan x antal gånger förstås i livet och försöka återskapa och konstatera att det är inte så många som skjuter frisparkar på det viset i dagsläget. Det är som en ja, han vinklar som upp, öppnar upp bredsidan så, men så speciell teknik är ju som nästan 30 meters avstånd han drar iväg frisparken från, men är som ändå inte på kraft. Förstås är ju ganska hård, men inte kraften som är mest imponerande, utan är ju som en skruv, bredsidad skruv över muren in i bort, eller in i hörn i burgaveln. Ja, jag tyckte när man nu ser frispark så är längs en manna sitten som det bollträff, måste jag säga. Så kom man ju på att det är Staffan Lindeborg som kommenterade den där matchen, och han hade ju också träffat faktiskt i Thailand av alla ställen, så det är ju lite speciellt hur du knyter ihop trådarna med att, ja, jag träffar både Anders Svensson och Staffan Lindeborg i samma land.
Ja, lite speciellt för mig också, för VM 2002, Sverige-Argentina, är mitt som första starka fotbollsminne. Jag var väl under det VM som jag började aktivt följa med fotbollen. Förr hade man bara spelat på gården och sånt, men då blev jag som intresserad av att se på fotboll också. Så det var den matchen, Sverige-Argentina, när Anders Svensson drar in frisparken, är mitt första som riktiga starka fotbollsminne. Första hela matchen jag såg. Så jag faktiskt speciellt att träffa honom, och jag tog bara en sekund innan jag insåg vem jag var. Det var ju 10 år sedan ungefär som han slutade karriären, så det är ju länge sedan, men ibland måste man ju som se, är det han eller är det hon, så alltså ser det faktiskt ut som den personen. Men jag tog nog som bara en sekund innan jag konstaterade faktum. Så såg jag ju pojken hans också, som de är ju Liverpool-fan, även om han har spelat i Southampton, men pojken gick ju med en Alexander-Arnold-tröja, och då fattade jag ju direkt att jag är Anders Svensson med familj här. Men jag tänkte väl inte att, ja, de var ju en annan sån här check-in eller bagagekö eller någonting, så jag tänkte att det blir lite, är för pinsamt att gå fram dit och i kön där och ta bild med han. Jag tänkte att jag struntar i bilden här gången, inte är det som hela världen. Men sen efter ett tag då, så när vi båda hade passerat våra respektive incheckningsköer och så vidare, så hamnar vi ju faktiskt i samma, ja, terminal, alltså samma sådana här gater. Och plötsligt så stod han bara utanför ett café och väntade på frun sin, och helt inga andra människor där. Och då kom jag som ut ur ett annat utrymme, och då var jag som, ja, inte. Om jag nu skippade och tar bild med han tidigare, då var så mycket folk med köer, så nu var jag själv med han och hans familj. Så jag tänkte att jag måste ju nästan ta chansen då. Jag är väl ändå tur att jag gjorde när jag i efterhand tänkte då på att det var Sverige-Argentina VM 2002. Ja, vilken plats den matchen har i mitt fotbollsliv. Så. Ja, och så speciellt också samma kväll skulle Southampton och Liverpool spel i FA-kupperna. Han hejar på Liverpool, men han spelar i Southampton.
Nej, nu sjukt du slutar cirklar på något vis. När du är på dina flygfält. Men ja, hade han något komma, eller hade du någon diskussion med han, eller var det bara ett snabbt foto?
Ja, nej, jag tänkte nog att jag ska nog göra det så kort som möjligt. Jag ska inte gör mig till någon besvär. Jag skulle haft tid att fråga hur mycket jag ville, men tänkte jag ska hålla så kort som möjligt och låta han gå. Men sen så var vi som sagt utanför samma gate senare också, så då var det som att man ville bara undvika han, och man ville inte som i misstagens gå nära han eller någon från hans familj, för att som, ja, det ska se som märkligt ut. Men sen så skulle man ju in på vässa, och då kommer ju han ut ur vässan samtidigt. Och nu vet jag ju att han är Anders Svensson är ju också en pissoarpissare, för när han kom ut och jag gick in, så såg jag att alla bås var upptagna, så han kan inte vara in på någon bås, så han måste pissa i pissoaren han i alla fall. Så ja, det blev lite väl närgånget till slut, men ja.
Förföljd av Anders Svensson på ett flygfält i Thailand. Det finns väl värre saker man skulle kunna vara utför. Ja. Det är ju ett sätt att dela in människor här också. De som pissar i pissoar och de som pissar i vässabytton. Det är ju ett sätt att se på världen.
Ja, har du själv något minnen av Anders Svensson? Han spelar ju länge nu. Han, alltså så att du har upplevt han under många år. Men han kom ju hem till Sverige ovanligt tidigt som bara någon 29-åring. Han skulle kunna vara kvar i Southampton eller ute i Europa, men kom ju hem och ville spela i Elfsborg och vann ju två ligaguld med dem. En av de bästa i allsvenskans historia såklart, men lite synd att inte han var längre ut i Europa, och många har ju pratat om att han skulle borde gå till Italien. Lite som Littmanen, att man i efterhand skulle tänka att han skulle ha passat så bra med sin fotbollshjärna och sin passningsfot i ett sånt land, alltså just sådana taktiskt begåvade spelare.
Ja, sen har jag hört Evelan själv som har sagt det i någon podd där han har varit gäst, att han skulle kunna gå till Barcelona till och med. Var han just den här sommaren 2002 efter han hade frisparken mot Argentina, så någonting sånt skulle man nog ha gärna sitt, ja, men förstås den är, jag var ju inte ens ett år då den här frisparken ägd rum, inte så på ett sätt, det är ju inte ett minne, men det är ju ändå ett barndomsminne, för jag har plöjt igenom han det VM 2002-krönikan så många gånger, så är ju en annan typ av fotbollsminne, fast det inte så är live, men annars är det ju nog just i och med att han gick så tidigt tillbaks till Sverige och Elfsborg, så är det ju nog mest från svensk fotboll jag minns honom, och landslaget förstås, men som klubblag tar jag ju något minne av att han har varit utomlands, utan det är nog bara det Elfsborg-åren. Minns också att där mot slutet av karriären gick han väl ner och skulle bli mittback, som ja, den började bli ännu långsammare och skulle börja diktera spelet nerifrån, alltså det, och blev väl ganska sådär grinig också, minns jag, att han var lite sådär otrevlig för många, eller många tyckte att han var grinig, en riktig gnällspik på plan där när han började vara gammal, och kanske själv har märkt att hans bästa tid började vara över, men så det typ sista säsongen, så är nog sån det minnen jag har av han.
Ja, det är nog många domare som har fått sig rejält med, ja, utbrott från honom faktiskt, ja, han helt levererad och känslomässigt på plan, men klok spelare.
Ja, faktiskt, ja. Sen, ja, inte vet jag om jag har något mer på Anders Svensson, men det är bara en fråga som återstår till dig då. Vem håller du högre av, Anders Svensson eller Staffan Lindeborg?
Ja, men Staffan Lindeborg är ju som, han är uppe på gudanivå han i alla fall, så är inte många som slår honom, inte så. Anders Svensson har ännu en bit upp dit.
Ja, jag gissar väl nästan att du håller Staffan lite högre, men inte ju Anders Svensson så dålig han heller, inte. Men ja, ska vi gå vidare från Anders Svensson och Thailand, eller har du något mer ännu till komma om din resa eller någonting annat som du vill ta upp?
Nej, men som sagt, jag har försökt läsa på lite vad som har hänt senast veckan och sånt, och ta reda på lite, kolla igenom lite highlights och sånt från europeiska toppligorna, men inhemskt har jag faktiskt inte hänt något mycket vad jag har noterat. Har du noterat, eller du som har varit här kvar i landet, har hänt någonting alls som är värt att ta upp, eller ska vi direkt gå ut i världen?
Nej, nu har jag nog faktiskt varit slött, tycker jag, inte. Har du ju missat något, om vi säger så? Ja, det är väl nog sällan man missar något i finska fotbollen egentligen, men speciellt nu här i februari-mars månadsskiftstider, så inte händer det så jättemycket, inte. Är nog en månad ännu kvar typ tills säsongen drar igång på riktigt. Och Det känns ganska segt. Det verkar också. HJK tyck, de orkar inte ens med ligakuppen. De pissar på ligakuppen fullständigt. Första laget drar iväg mitt under brinnande turnering till Turkiet och kör nå träningsläge där och träningsmatch mot nå. Ja, inte vet jag. Turkiskt motstånd inte här nu satt mig in i här riktigt. Så sätter de sina juniorer och spel i ligakuppen istället. Väl typ klubben 04. Mestadels spelare, inte vet jag riktigt ens vem är vad som spelar där, inte orka. Sätt mig in i så mycket, men inte spelar ju så stor roll fast vem de än har spelat. De vann ändå mot Veikkausliiga motstånd Ekenäs IF med 4-1 här med juniorerna när första laget i Turkiet och glassa på träningsläge. Så he om nå är väl att piss fullständigt på ligakuppen här i det här landet. Men ska jag nog säga att det har hänt så mycket annat inte.
Okej, ja. Man prioriterar vad man vill, men ja, jag säger ganska mycket om statusen på den turneringen, även om vi har varit in på att det är bra att man gör tävlingsmatcher av i det här skedet av säsongen, så inte bara en massa meningslösa träningsmatcher, men en turnering ändå en buckla som något lag kan vinna.
Ja, men HJK verkar vara åsikten att det är bättre med meningslösa träningsmatcher i Turkiet än med ligakuppen, men ja. Det må nog vad HE vill med den saken. Inte ska vi bli kvar i Finland i onödan, det finns något att gå in på här inte, så kanske vi rör oss utomlands istället, och där har du väl nog lite bättre koll än någonstans du gärna vill börja, eller ska vi typ gå in på Liverpool lite. Är ju väl det enda du har egentligen följt med där från Thailand. Det har ju varit händelserika veckor. Ligacup-seger förra veckorna. Det är juniorer som har levererat och dramatiska sena avgöranden den här helgen. Nu vet jag, har du några allmänna kommentarer om läget just nu?
Nej, det är ju otroligt att man kan vinna ligacupen och ja, sen gör en sån insats som man ju ändå i FA-cupen med laget man har på plan. Alltså, hälften juniorer är ju faktiskt någonting. Alltså, skulle man ha för en månad sedan lagt upp det här laget, att det här är Liverpools startelva i ligacupfinalen, eller Liverpools slutelva kanske man ska säga när det kommer ännu mer juniorer in. Inte det någon som skulle... Ja, man visste ju inte vem de här var. En par hade man ju sett spel i Europa League i tidigaste ligacupmatcherna under säsongen, men nu spelar de i alla turneringar. Det är ju på grund av att vi har halva laget skadade tyvärr, så jag ska ju inte gå egentligen och vinna med juniorer, men det är nog bara hatten av för vad de har gjort och hur Klopp har fått in dem i laget så här pass snabbt.
Ja, det är ju nog helt sjukt faktiskt. Det ska ju inte vara möjligt, men hej, han är så bra på Klopp att göra sånt som inte ska vara möjligt till att bli möjligt. Och hej, därför han är världens bästa tränare, om man inte skulle vilja ha någon annan där någonsin inte. Men ja, med det här skadeläget ska ju, ja, det är ju som att mer än halva startellan och mer än halva truppen typ är ju skadad, eller har varit skadad åtminstone. Och, ja, då vi ställde upp laget, vi ställde upp typ i ligacupfinalen, så skulle man ha ställt upp en elva med skadade spelare, skulle ju de ha vunnit mot den elvan vi ställde upp i ligacupfinalen, och ändå lyckas vi vinna mot Chelsea på det sättet. Men ja, ei bara ligacupfinalen och inte, ja, ligacupen är vad han är, och det kommer inte bli varken mer eller mindre någonsin i framtiden, men ska man nu vinna den kuppen så är det på det här sättet man ska göra faktiskt. ja, skapar minnen som man nu aldrig kommer glömma. Man kommer se tillbaka på att hur fan lyckades vi med dig i det läget. Men de spelarna är nästan som under Barcelona-vändningen. Det är nästan lika sjukt på något vis. Vet jag, den här senaste veckan från förra söndagen till FA-cup-matchen mitt i veckan och nu i helgen då vi lyckas vinna i 99:e minuten mot Forest på bortaplan, så är nog är ju en sån vecka som man kommer ha med sig länge och kommer ju nog vara som en av de mest speciella Liverpool-veckorna man har upplevt under hela sitt supporterliv nästan, alltså är ju som nästan i klass med den veckan då vi vann mot Man United med 4-1 på Old Trafford och slaktade Real Madrid med 4-0. Vad var det, 2009? Ja, våren 2009. Så. Ja, det är ju nästan upp på samma nivå av minnesvärda Liverpool-veckor.
Ja, så hade vi väl för två år sedan, 2022 också, någon helt galen vecka när vi det var väl United vi slog med 4-0 hemma. Vi vann väl borta med 5-0 mot dem då, men jag 4-0 hemma. Och så var väl Benfica kvartsfinalen en målglad tillställning. Och så var ännu någon seger under loppet av en vecka. Nu minns jag inte om det var derby eller vad det var, men oavsett.
Ja, var inte City FA Cup semin. Då vi dominerade fullständigt. Blev 3-2 till slut, släppte in två reduceringsmål, men det var ju 3-0 i paus. Total party på Wembley för alla Liverpool-anhängare. Sen City-fansen lyckades ju de, på klassiskt City-vis så fick de ju inte sålt alla biljetter till en FA Cup-semifinal. Och City-fansen minns jag, så de måste ju ha en så det stor flaggor nästan 20x20 meter med Citys märke väl som täckt de platser de inte fick sålda, de tomma stolarna där. Så, ja, det var nog en speciell match också, ja, men det är sådana speciella veckor man inte kommer glöm någonsin i livet och som man är glad att man har fått uppleva. De flesta får inte ens uppleva något liknande någonsin, så ja. Är nog varit otroligt faktiskt.
På tal om Manchester City så när jag nu var i Sydostasien så såg jag nästan inte en enda Man City-tröja. Det var ju som några turister som hade någon Haaland-tröja och sånt, men fortfarande är det 70%, eller vad ska vi säga, 50% Man United, 30% Liverpool, 10% Arsenal och sen resten övriga är fortfarande inte så att Man City har slått igenom i, ja, på ställen som United har, ja, marknadsfört sig på 90-talet och skaffa fans. Så, fast United är jäkla dåliga nu för tiden och City vinner allting, så ja, är fortfarande inte så många som håller på City även, och inte heller i, som du sa, i England själv.
Nej, det är ju inte hänt och det slutar ju aldrig faktiskt vara roligt att det är på det viset, oavsett vad de vissa av de får som nu finns försöka sig själva. Så är det faktiskt alltid lika kul inte. Då hade ju dessutom haft thailändska, vänta, thailändare, han det ägaren de hade före det här UAE-folket som tog över för vad nu blir 15 år sedan, men där på Svennis tid så hade de väl några thailändare, så man skulle ju tycka att de då skulle försöka ändå etablera sig i Thailand också och sitt vilken marknad det fanns där, men inte hade de lyckats med det heller.
Vi minns ju när Cardiff-ägaren från Malaysia visst, vad hette han, Vincent Tan hette han. Han böt ju färger och klubbmärke på Cardiff från blått till rött, för rött är populärare färg i Sydostasien och drakare som populärare symbolen, den där bluebird-fågeln som Cardiff hade förr.
Ja, det här är väl nog något sånt som ska till för att popularisera Cardiff i Sydostasien, känns det som, inte vet jag nog. Va? vad som de annars skulle få att få sen för Cardiff fint, men är väl nog ett ganska, eller var väl nog ett totalt hopplöst fall här. Tur att det inte blev något långvarigt, men det var nog faktiskt sjukt här.
Det är kanske den vägen Man City behöver gå för att få mer fansbud från blått till rött, vad vet jag, men lite sidospår vi hamnar in på från Liverpool-veckan, men vi noterar ju idag att Inter ska spela mot Genoa med speciella tröjor. Man har ju Paramount Plus som tröjsponsor, och i enskilda matcher har man ju ibland sådana olika tematröjor. Även, ja, Napoli har ju varit extremt med sånt att ha 10 olika tröjor per säsong. Men nu ska Inter alltså i kvällsspel med Törtsel-reklam på tröjorna. Teenage Mutant Ninja Turtles, TV-serien och filmerna, ni vet. Ninja-sköldpaddorna. Inter har tagit fram specialtröjor inför Genoa-matchen med Turtle-tema. Ja, normalt så skulle man ju tidigare som har skrattat åt det, att det är moderna fotbollen och så vidare, men nu är man så van med att det händer så mycket sånt här. Men nu är lite roligt det här faktiskt, måste jag ändå säga. Jag är som bättre än andra sådana Halloween-teman och sånt.
Ja, no, faktiskt, ja. Inte är det ju som, ja, så stor grej egentligen. Det finns väl nog värre saker med, eller som moderna fotbollen för med sig, än att de har en annan reklamlogo på sin tröja än vad de vanligtvis har i en match. Inte så är ju ganska harmlöst och sådana, men som jag nu sa här ju, vår lillebror Filip man tänker på, skulle han ha varit 10-15 år tillbaka i tiden då han var riktigt liten, så skulle han ju hoppa i sofforna och varit helt upp i varv och inte gått till få ner lugna när han skulle ha sitt det här, och det har ju lagat ut någon sån content med Inter X Teenage Mutant Ninja Turtles på något vis på sociala medier och sånt också, så han skulle ha varit helt eld och lågor kan man ju tänka sig, men egentligen borde ju kanske vara Fiorentina som har Turtles som reklam på sina tröjor, om man börjar fundera. De är ju alla döpt efter sådana vetenskapsmän och konstnärer och allt från, inte vet jag, de alla från Florens måste man börja fundera, men Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Donatello, så ja, det skulle ju borde vara Fiorentina kanske som egentligen borde göra det här samarbetet.
Ja, och under den här matchen så ska ju också alla de här fyra Turtles vara på plan också. De ska gå runt där på inneplan och i spelartunnlarna och i logerna och runt på läktaren också. Så det ska bli som ett riktigt Turtle-paket inramning hela kvällen. Och kovabunga!
Ja, det är nog full kovabunga där, men ja, inte vet jag, vad ska man säga. Modern fotboll, men det skulle kunna vara ännu värre. Och i och med att det är just Turtles så får det ju kanske oss att nu acceptera det ändå, som har en lite starkare relation till Turtles än kanske många andra. Men Inter är ju helt unikt för Inter att det har någon sån här filmreklam, och det är väl det här Paramount Plus som är orsaken till att de har sådana olika reklamer. De hade väl något annat och kanske i något skede på säsongen, men tror Atletico Madrid hade ju det här redan i början av 2000-talet, typ då Torres spelade där och var kapten och slog igenom, så hade de också något liknande, någon slags filmindustri bolag som sponsor, och de hade då olika sådana tematröjor med, ibland hade de typ någon Spiderman och ibland hade de någon, ja, inte vet jag vad det finns annat, superhjältar eller något sånt, men ja, är länge sen kanske. Eller kanske inte hänt sen dess inte, men Atletico Madrid var, tror jag i alla fall, först med det här spåret i början av 2000-talet.
Ja, Inter är man ju van med att ha samma sponsor, är ju Pirelli är väl en sån tröjsponsor som man förknippar nästan starkast av alla med ett lag, och Inter då, man hade väl dem i nästan Jag måste nog ha varit en 20-25 år i alla fall sedan 90-talets mitt någon gång skulle jag säga. Så det finns ju vissa klassiska sponsorer som var länge på vissa lagströjor.
Ja, det var nog kanske mest klassiska av de alla här denna, Inter och Pirelli. Det är som bara reklam egentligen, men när man nu fick höra att de skulle sluta ha Pirelli på tröjorna så nu, ja, man påverkades nu av det, påverkades negativt och som kände upprörda känslor faktiskt. Och då hejar jag inte ens på Inter, men ja, det var nog en sorgsenhet när det samarbetet tog slut faktiskt.
Ja, och som supporter så påverkas man ju medvetet och omedvetet av just sådana här sponsorer. Alltså som, jag vet, Liverpool har ju haft något samarbete med Nivea senaste åren. Och jag köper ju deodorant från Nivea, har gjort i flera år nu. Eftersom, ja, på grund av det. Och Pirelli kanske är inte så vanligt om att man köper däck och sånt. Det är inte som sånt man köper varje dag med sådana här, just sådana här dryckesreklam eller sådana lite enklare produkter. Så man undviker ju produkter från lag som man konkurrerar med eller lag som man har som rivaler. Och så köper man ju hellre egna lagets, ja, sponsorgrejer. Även om man skulle inte egentligen vilja gå in i den fällan, men det är som man omedvetet ofta gör.
Ja, faktiskt. Deodorant just så. Liverpool har ju Nivea som man brukar försöka köpa här då. Så tror jag var kanske City och Chelsea eller något som var sponsor av något annat. Skulle ha varit typ Rexona eller vad det nu heter. Så minns jag var en gång på väg och köpa en Rexona. Inte vet jag varför, jag bara tog väl någon första bästa, men sen såg man där på någon lappi i hyllun där i butiken att när ser du en av sådana Chelsea och City deodorant det här, så vägrar man ju ta här då och tog någonting annat förstås. Så det är nog sådant man faktiskt påverkas av och tar sina beslut enligt. Carlsberg förstås var ju länge Liverpools sponsor, och jag hade nog alltid som i huvudet ända från att jag var liten att när jag nu dricker min första öl någon gång i livet så ska jag, då ska jag definitivt vara en Carlsberg. Bara för att Liverpool var sponsor av Carlsberg så länge. Men tyvärr blev det väl inte så sist och slutligen. Jag tror det blev en Koff. Och inte Carlsberg, så det var ju lite synd att man svek. Jag hade bestämt mig för när jag var liten, men det är nog sånt det. Som man, alltså man påverkas nu av de här sponsorgrejerna. Både när det är ens favoritlag och speciellt kanske om det är ens rivaler som är sponsrar nu. Så då vägrar jag nog köpa av det om jag vet om det. Ja, förstås. Det var nog inte en sponsorgrej, men i fjol då Liverpool vann 7-0 mot Man United, så måste man nog vara och dra i sig någon 7-up och sånt där. Så är nog sådana grejer som påverkar en. Det är ju nog ändå ganska kul egentligen.
Ja, så Turtle tema på Stadio Giuseppe Meazza måndag kväll. Men vi måste väl ännu tala om Paul Pogba nu också. Han fick ju nog 2 års avstängning här preliminärt här i höstas eller somras när han åkt fast för doping. Men nu har slutgiltiga beskedet kommit och max straffet han får 4 år avstängd efter att ha testosteroner som han har som fått i sig. Jag är lite dålig på, men du har läst, jag förstår att det är testosteron. Sak samma, oavsett, han har tagit någonting som klassas som doping. Och han gick ut själv här för någon dag sedan och skrev av sig om sina känslor och att inte han har tagit någonting medvetet och sånt, men och ska överklaga till idrottens skiljedomstol CAS också. Men ja, alltså jag tror ju inte att han medvetet kanske har tagit in honom, men det är bara sorgligt. Man är som nästan glömt bort. Han är som, det finns så, händer så mycket i fotbollsvärlden nu och han har varit så dålig i många år. Riktig haveri till karriär sen han gick till United tillbaks. Men ja, vad ska man säga? Alltså, tror du på honom eller Alltså det är bara synd.
Ja, hej. En fars hela karriären hans efter första vändan i Juventus, men typiskt var det på något vis att det beslutet kom på skottårsdagen 29 februari, en dag som bara händer vart fjärde år. Hej, på något vis speglar ju hans karriär ganska bra, det är typ var fjärde match kanske han levererar och gör något speciellt, om ens eller. Ja, de senaste åren är kanske vart fjärde år som han har gjort någonting häftigt eller speciellt eller värt att minnas. Men ja, nu är det ju en tragisk karriärsutveckling nu. Inte tror jag heller på att han har tagit något medvetet, inte att han har som försöka dop sig för att bli bättre, inte, utan det är väl nog med alla de skadeproblemen han har haft de senaste åren, så antar jag att det nå han då försöka med för att komma i skick helt enkelt och få kroppen att fungera igen. Och inte vet jag om det är han som har själv då tagit det utan att vet vad han nu har sysslat med, eller någon läkare som har inte vet vad de har sysslat med när de har skrivit ut något preparat åt han, men ja. Det känns ju som en logisk orsak, eller som en som att det så har gått till, att inte han ju villat upp sig, men vet jag, ska man nu inte bli straffad då bara för att man är dopad ändå inte? Kanske ändå inte, men kanske det skulle kunna vara lite mildare än 4 år, så vi får ju se om det där kass tar och dra ner lite på avstängningstiden, men så som det nu ser ut med det här 4 år så är nog karriären över.
Ja, alltså man ska ju inte säga att det, alltså det är ju synd om han, men det är ju som om man jämför med en vanlig knägare i fattigdomens Rumänien, så är det som ingenting, men Pogba han har ju miljoner så han klarar sig resten av livet, men ja, det måste ju ändå, alltså är ju som så tomt det måste vara att hela karriären är som förbi. Och för hans del så är han ju inte som, alltså man brukar tala om Balotelli som en sån som har slösat bort sin karriär, men Pogba han är ju som inte kontroversiell. Visst har jag varit något strul där med hans bror och någon utpressning, men som, så är annars så är han ju en ganska så, ja, vad ska vi säga, sympatisk, lugn person. Men alltså efter Juventus när han gick tillbaka till Man United, han gjorde väl någon säsong han var hyfsad i, men sen har han ju som säsong efter säsong bara varit som en besvikelse, och undrar hur man ska ranka hans karriär i efterhand så här när så många år har vaskats bara som till skit helt enkelt. Det är som ja, alltså nu han kommer ju falla lite i glömska nu också, kommer man som, vad skulle du säga, ska man under 00 eller under 10-talet ska vi väl säga, hur högt rankar du han som inne mittfältare? För när han var i Juventus så var han ju faktiskt jättebra. Nu var jag faktiskt någon i ett program jag kollade på som tyckte att han var lite överskattad, att han hade som Pirlo och Vidal runt sig, att han var som hade som extra hjälp där och fick som spel perfekt som i sin, fick ut sina egenskaper på bästa sätt, och i United kunde han inte göra när inte han hade lika bra spelare bredvid sig, men ja, i landslaget har han ju ofta varit bra.
Ja, i landslaget har han ju nog, men där har han ju också förstås haft bra spelare runt sig som Juventus och så ja, de där kvaliteterna han har är ju nog sådana som får en att sticka ut, alltså det syns ju när han är bra, för han kan ju göra såna sjuka grejer, eller kunna göra. No, nu kan han säkert ännu. Men han måste ju ändå, eller ja, som United så han måste väl ändå ha en viss typ av roll för att lyckas, och ska ha en viss typ av frihet och så vidare. Så ja, är väl nog en, när du talar om att vad man ska ranka honom de senaste 10 åren eller så är nog som kanske mest svår rankade spelarna av alla. Och nästan måste man ju på något vis kanske, ja, man skulle kanske borde ranka honom att när han är som, eller var som bäst på topp, som en helt annan spelare. Och då är han ju såklart, alltså då kan han ju, eller kunna han med sig med vem som helst på mittfältet. Men i och med att det var så sällan en match av fyra typ, men se, som jag sa, så kan man ju inte som räcka hans toppnivå som hans riktiga nivå. Så ja, som helhetspaket så inte kommer han ju in på topp 10 då, inte vet jag. Inte ens topp 20, jag är ganska långt ner i och med att han var så medioker under stora delar av karriären. Ja, inte vet jag, det är som så uppenbart att han hade så stora kvaliteter, så jag aldrig fattat inte han som inte har kunnat få ut henne oftare än vad han fick ändå, oavsett vad han spelade för roll. Så han hade ju som egentligen allt man egentligen vill av en fotbollsspelare, men han måste ju som vara huvud eller något, mentaliteten, och det som har spökat med han ändå, för han är som sitter så ointresserad ut och okoncentrerad ut kanske ofta när man har sittat, men så vet man ju ändå, har sitt så många gånger ändå vilka egenskaper han har, och man vet ju att skulle han bara vilja så skulle han ju kunna, men han har ju inte vilja ens i närheten av alla matcher han har spelat inte, och därför blev den karriären hans vad han nu blev, och det är ju inte vad han borde ha blivit inte, för där är det första åren i Juventus innan han flyttade 2016, så nu var ju sjuka grejer nog, oavsett vem man hade bredvid sig på mittfält eller inte. Klart han fick hjälp av det, men det var mycket som prestationer, som var enskilda prestationer som bara hade med honom som individ att göra också, som skott i kryssen och galna passningar och tricks och fintar och sånt som man blev imponerad av. Det var nu i han åldern som man kanske blir som mest imponerad av. Och sådana grejer just då han var som bäst där också. Så. Ja, jag tyckte ju han var hur häftig som helst i de där åren. Men blev förstås besviken och måste se han som en fiende när han gick till United 2016. Men ja, obegripligt hur karriären kunde bli så som han blev när han ändå har så, eller hade så sjuka kvaliteter.
Ja, men då är det dags för att avslutningsvis köra en quiz-utmaning åt dig. Ja, eller vad ska vi säga? Citatquiz. Du ska få 10 olika citat upplästa av mig. Citat från fotbollsprofiler, spelare, tränare genom åren. Så ska du helt enkelt säga vem som har sagt respektive citat.
Ja, det låter ju spännande, för att se om man har någon chans på det här då. Beror väl på vad du har valt för citat, så är nog bara till kör igång.
Ja, som exempel kan vi ju dra som att ja, vissa säger att fotboll handlar om liv och död, men jag kan övertyga dig att det är mycket, mycket mer än det. Och då är ju svar Bill Shankly. Jag kommer läsa dem på svenska, de flesta av de här citaten, för att vissa kan ju vara sagda av sådana som ja, på originalspråket, och då är det lättast att jag läser dem på svenska, men det John Karev kan göra med en fotboll, det kan Zlatan göra med en apelsin, är ju ett klassiskt citat av Zlatan själv också, men du fattar, så vi kör igång med första citatet. Här kommer en riktig klassiker. Vem har sagt det här? Fotboll är ett enkelt spel. 22 män jagar en boll i 90 minuter. Och till sist vinner Tyskland.
Ja, det känns som att ganska många har sagt, eller det är så klassiskt att man har hört det från så många håll. Så vem är det som har sagt det? Från första början är ju frågan, är ju någon engelsman. Jag tror väl att det är Gary Lineker.
Gary Lineker är korrekt, jo. En riktig klassiker som jag vet inte när han sa är, om han sa är som efter karriären inom expertroll eller om han sa är under karriären. Men under 80-90-talet då kändes det som i alla fall att Tyskland var som glädjedöda nationen. Man vann till slut fast man var tråkiga och sega, men man gick inte att besegra dem.
Ja, säger du. Som var med på 80-90-talet och vet hur det kändes.
Man kan i alla fall låtsas. Men ja, nästa citat. Fotboll är det mest viktiga av de minst viktiga sakerna i världen.
Har man ju nog också hört förstås. Ganska känt också, men vem är det som har sagt det, är frågan. Väldigt filosofiskt på något vis. Det känns ju som någon större tänkare. Men vem inte är ju... Inte är ju Cruyffint.
Här kan jag ge en liten ledtråd. Det är en person... Jag googlar upp det här riktigt ordentligt. Det är en person här i modern tid som verkar som ha... Folk tror att det är han som säger det, om man citerar som klassiska citat i den här personen. Men ursprungligen så är det faktiskt inte han som har sagt det första gången, utan det är en annan. Och så finns det ännu en tredje som har sagt det ännu tidigare. Så man kan få rätt på tre olika namn här. Jag kan ge ledtråd att det är tränare och... Jag har ingen spelare i alla fall som har sagt det här.
Nej, jag inte vet jag, men blev så mycket klokare. Jag var in på tränare nu. Men vem är det som har sagt? Var lite in på några politiker där i något skede, att skulle kunna vara någon sån som skulle ha sagt det, men jag är nog svårt att trycka fram det här nu. Nej, jag får nog, jag måste nästan helt lämna blankt till om jag inte kommer som inte alls på. Jag drar till med en tränare nu bara, Arrigo Sacchi, fast jag nu vet att det är knappast det han, men så jag nu har sagt någonting.
Arrigo Sacchi är helt korrekt.
Ja, herregud, det vet jag. Det var som enda namnet jag bara fick upp på något sätt i huvudet. Inte vet jag varifrån det kommit. Så. Ja, jag var ju på väg att dra blankt, men... Ja, bara dök upp i huvudet. Måste jag gå på det då? Alltså, är det rätt då? Det är ju faktiskt helt sjukt det ändå, men... Jag tar det. Poängen då är fullpoängare hittills. 2 av 2, så... Ja, jag är nöjd.
Du var också med på... 80-90-talet och upplevde Arrigo Sacchis glansdagar i Milan. Men jag var egentligen Ancelotti som jag skulle säga. Det är ju han som har blivit som känd för det här citatet i efterhand. Men när man googlar och tar reda på det så är det som Arrigo Sacchi som har sagt det före han. Men sen finns ännu en tredje som har sagt det. Och det är gamla påven John Paul den andra. Någon gång här på 70-talet eller någonting. En gammal påve har i alla fall också sagt det, som var fotbollsintresserad. Jag tror han höll på Fulham.
Ja, där ser man. Ett ganska bra citat faktiskt, måste jag säga. Att, ja, jag håller helt med om det citatet faktiskt. Det måste jag säga. Det är ganska klockrent. Klockren var ju inte min gissning, men rätt var min gissning på Arrigo Sacchi, så... 2 av 2, ja. Trycker på citatmaskinen för ett tredje citat då. Eller vem som har sagt det, så jag bara till dra nästa.
Ja, och nästa är väl kanske inte en klassiker, men det är som kanske inte ett så renodlat citat, utan det är som mest en fråga. Men det är oavsett. Referee Is this the final? Frågetecken. Vet man så vet man.
Jag är inte en kramer i VM-finalen 2014, för Tyskland spelade han ju och drabbades väl av någon slags hjärnskakning och måste väl bli utbytt också till slut väl, och frågade väl det här av domaren då, så han var ju uppenbarligen omtöcknad, eller vad säger man, så det var väl nog rätt att de tog ut han, men Kristoffer Kramer.
Helt rätt, ja. Han har spelat VM-final, men minns inte att han har spelat VM-final. Världsmästare för Tyskland 2014, men nickar väl ihop med någon och tappar minne och är ju livsfarligt, men helt sjukt så här i efterhand faktiskt. Det är väl domare som har avslöjat det här i efterhand, men vi går vidare med fjärde citatet. Här måste jag ta på engelska, för ja, det bara måste tas i det här fallet, för det passar inte annars. Let them win the whole shit.
Let them win the whole shit. Han är ju någon som har varit väldigt arg och förbannad här på någonting, och jag antar att hej, någon som känner sig berövad på en seger och kanske åkt ur en turnering eller någonting, men vad skulle jag kunna vara på engelska så?
Det betyder inte att personen i fråga är engelsk, men han sa det på engelska oavsett så.
Ja, vem skulle jag kunna vara?
Det är lite så här igen att minns man så minns man.
Ja, nej, här minns jag inte lika bra, inte kanske om du säger, men ja, vad skulle jag kunna vara? Inte det ju. Nej, när jag säger Drogba efter att de åkte ut mot Barca i Champions League där 2008-2009, där de tyckte det var domarskandal och han tyckte det var disgrace, men han, ja, det var ju en disgrace då tyckte han, men kanske han också sa att let them win the whole shit, men antar att det kanske är någon annan.
Didier Drogba är fel. Det är faktiskt en ganska smal referens här. Det är som, ja, det är ju i Sverige man känner till det. Det är ju Erik Hamrén efter att Sverige förlorade och åkte ut mot England i EM 2012. Så man på sin dåliga engelska, sin svengelska då, så ja, bara på presskonferensen nämnde det här fina citatet.
Jag hade faktiskt helt glömt bort och har inte så starka minnen av det. Det känns ju som en sån sak man skulle, som just jag skulle minnas bra, i och med att EM 2012 är just ett sånt barndomsmästerskap. Nu följde man ju svenska landslaget ganska nära under den tiden, så är det lite märkligt att jag har glömt bort det. Men var han som förbannad på något domslut, eller var det som att han ville att låt de vinna hela skiten, att det är så bra så de förtjänar?
Nej, det var väl nog bara att Sverige var ute och han som, han skulle väl egentligen som beröm England och som önskade dem lycka till och sa det på som lite speciellt sätt. Han var ju lite klumpig med media. Men vi går vidare till femte citatet. Hittills har du tre rätt. Om jag måste göra en tackling, då har jag redan gjort ett misstag.
Ja, det är väl Maldini. Om inte henne skulle råka vara Baresi, men det är nog, nej, det är nog Maldini, och det är ju också ett sånt bra citat som jag gillar skarpt.
Helt rätt, ja. Och nästa citat då. Här måste jag ta på engelska också, för det som, det går inte att, eller det är så klassiskt på engelska som man kan inte säga på svenska och göra som till ett liknande citat, utan det är, if I speak, I'm in big trouble.
No, det här är ju förstås nog ett man ska borde nämna på favoritcitat, och att inte Mourinho ens kom upp i huvud på favoritcitat är ju lite sjukt, men det är ju allas vår gode José Mourinho förstås. mannen själv.
Helt rätt igen. Okej, vi går vidare. I spent, nu tänkte jag dra på engelska, men jag ska ju ta på svenska nu så vi fortsätter med svenska resten. Men ja. Jag spenderar 90% av mina pengar på kvinnor och alkohol. Resten slösar jag bort.
Ja. Låter som ett George Best-citat. Skulle vara lite förvånad om du tar med George Best i och med vårt förakt mot Man United, men kanske är just därför du försöker ta med han som att lur mig lite, så jag säger han.
Ja, lite för lätt för dig. Du har bara ett fel och tre gissningar kvar, så helt korrekt, men vi går vidare. Det är ju faktiskt en riktig klassiker och George Best, han har ju många klassiska citat genom åren också. Men ja, nästa. Här är en sån här smalen som man vet om man vet, men kanske inte så global, utan som du kommer hör så handlar det om allsvenskan i det här fallet. Jag skulle ranka mig som en av de 10 sämsta spelarna i allsvenskan. Jag är överskattad. Jag är bara här för att många gillar mig, tränaren gillar mig och för att jag kommer i tid till frukost.
Motumba är det, och är det också en bra en. Jag är inte så bra fotbollsspelare. Och då drar igång jag. En bra intervju är det.
Ja, och reportern är ju som lika chockad som man själv när man såg på TV. Alltså, jag såg en live, jag minns jag var som, man hade ju aldrig hört något liknande att någon såg sig själv så galet. Men 2 citat kvar. Du kan inte gå och äta vid en 100 euros restaurang med bara 10 euro på fickan.
Ja, där är det väl Allegri som har sagt he.
Och där är du nära. Det kan hända att du är på rätt spår, men det är ju Antonio Conte.
Ja, just det. Och jag är sant, ja. Borde nog vara Conte. Ja. Det är sånt som Thomas Wilbasche brukar ta upp i Tutto Balutto. Men hade för mig att det skulle vara i samband med Allegri, att det är han som brukar säga. Men när du säger det så är nog Conte han brukar säga om. Eller brukar, jag vet inte. Man har ju inte kunnat höra på det nu på ett år sedan. Men ja, sen det gick över till att bli betallyssning. Men ja, det är Conte, det är sant. Det är svagt. Det var lite för hastigt i det.
Ja, och han sa så när han lämnade Juventus 2014 för att ta över landslaget. Så. Ja, men sista citatet då. Fotboll är ett enkelt spel. Men det svåraste är att spela fotboll på ett enkelt sätt.
Ja, det måste ju vara Cruyff. Skulle man ju tycka, blir ju inte mer Cruyff än Hedeo. Har man nu ett quiz som citat från fotboll, så måste nog Cruyff vara med också, så jag säger ju Cruyff här då.
Ja, här skulle ju många säkert kunna tänka sig fram, bara man hör citatet, och det är ju faktiskt helt rätt Cruyff, så du hade 8 av 10 rätt. Kanske var lite för lätt anpassat faktiskt, men ändå starkt jobba måste jag säga. Men jag valde ju att lämna bort flera citat också. Maradona har ju hur många som helst. La pelota no se mancha och så vidare. Men bra jobba.
Jag är inte riktigt nöjd än där jag borde ta i det Conte, men jag tänkte inte till en gång extra och drog till med Allegri för snabbt. Lite skaver. 9 av 10 borde ha tagit. Är det Hamrén? Hade jag nog inte koll på faktiskt. Let them win the whole shit. Men det är ju ett ganska bra citat henne också. Vissa av de henne är nog ganska klockrena, vissa är mindre och vissa behöver man lite förstå sammanhanget för att begripa varför det är geniala. Men ja, nu har man ju fått ta del av en hel del bra citat ur fotbollsvärlden genom åren nu. Nu är det ju så nu, när de sitter så sitter de ganska bra. Roligare är det med hen. Alla de här vanliga klyschorna som de flesta drar till mig i de flesta intervjuerna.
Och jag gjorde ju allt jag kunde för att få in ett finskt citat här också, men det var nog svårt. Det finns inte någon riktigt klassiska och hälften av alla är ju basirautia och ens olika sådana utbrott eller utsvävningar ska vi väl säga i tv-studier, men om jag drar dem då på finska, jag går ju som inte riktigt och drar dem på svenska, jag förlorar ju sitt sammanhang då. Ja, så jag blev inte något finskt inslag här även om jag ville ha med någonting.
Nej, jag kanske ska ha varit Finland, Ungern, mer Tarantas kommentarer eller något annat från någon intervju den kvällen som skulle kunna vara något alternativ, men går inte så går inte så får man inte ens med Mertsi eller Pasi Rautiainen i ESA. Som he, med he.
Ja, och så är det också med he, med det he avsnittet.
Ja, vi säger så. Tack för att ni har lyssnat på återhörande en annan gång.